Kapitel 6. Jakten. Perrin trodde inte att han skulle kunna sova, men med magen full av kall gryta. Hans föresatser om rötterna hade varat tills han kände lukten från resterna av kvällsvarden, och en ofantlig trötthet ställdes hans förväntningar på skam. Om han drömde någonting så mindes han det i varje fall inte efteråt. Han vaknade av att Län ruskade honom i axeln. Gryningssolen som sken in genom den öppna dörren förvandlade väktaren till en skugga, omvärvd av en strålande ljuskrans. Rand är borta. Det var allt Län sa innan han rusade därifrån, men det räckte mer än nog. Gäspande tog sig Perrin upp ur sängen och klädde hastigt på sig i den kyliga morgonluften. De enda som syntes till när han kom ut var en handfull tjänarier. Med hjälp av hästarna släpade de bort de stupade trollockerna till skogen. Att döma av hur de rörde sig borde de flesta ha stannat i sjuksängen. Det tog tid för kroppen att återfå den styrka som förbrukades av helandet. Perrins mage upphov ett klagande tjut och han vädrade i brisen i hopp om att någon redan skulle ha börjat laga frukost. Han var fullt beredd att äta rötter råa om så skulle behövas. Han kände bara den dröjande stanken av död myrdrail och döda trollocker blandat med lukten av människor, levande och döda, av hästar och träd och döda vargar. I Moraines koja, högt upp på motsatta slänten, såg det ut att vara full aktivitet. Först såg han Min skynda in och strax därefter kom Mashema ut därifrån följd av Uno. Den enögde mannen försvann med raska steg mellan träden bort mot den branta klippväggen på andra sidan kojan, medan den andra tjänarien linkade ned längs sluttningen. Perrin började gå mot kojan. Just när han var på väg över den grunda bäcken mötte han Mashema. Tjänariens ansikte var härjat, hans ärr lyste vitt och ögonen verkade än mer insjunkna än vanligt. Mitt i bäcken tittade han plötsligt upp. Han grep Perrin i rockarmen. Du kommer från samma by som han, sa Mashema hest. Du måste veta svaret. Varför övergav först draken oss? Vad är det för synd vi har begått? Synd? Vad pratar du om? Vilken anledning Rand än kan ha haft att ge sig av så har det ingenting att göra med vad du har gjort eller inte gjort. Mashema verkade inte vara nöjd. Han höll kvar greppet om Perrins arm och glodde honom i ögonen som om han skulle finna svaret där. Iskallt vatten började tränga in i Perrins vänstra stövel. Mashema, sa han långsamt. Vad först draken än har gjort så handlade han enligt sina egna planer. Först draken skulle inte svika oss. Eller skulle han det? Skulle jag göra det om jag var i hans kläder? Mashema nickade eftertänksamt. Ja, ja, jag begriper det nu. Han har gett sig ut ensam för att förkunna sin ankomst. Vi måste också sprida förkunnelsen. Han haltade vidare över bäcken, muttrande för sig själv. Med klapsande steg gick Perrin upp för slänten till Moraines koja och knackade på. Ingen svarade. Efter en kort stunds tvekan öppnade han dörren och steg in. Det yttre rummet där Län sov var lika enkelt och sparsmakat som Perrins koja. Mot ena väggen stod en grovt tillyxad säng. På väggarna fanns ett fåtal krokar där man kunde hänga upp olika ägodelar. Och slutligen fanns det en enkel hylla. Inte särskilt mycket ljus kom in genom den öppna dörren. Och i övrigt var den enda belysningen några primitiva lampor som stod på hyllan. Spån av fett oljeträ som var nedstuckna i sprickor på vanliga stenar. De gav ifrån sig tunna rökslingor som samlades till ett dis under taket och den osande lukten fick Perrin att rynka på näsan. Det låga taket var inte mycket högre än hans huvud. Loyals huvud rörde faktiskt vid det fast Ogen satt ned på ena änden av Läns säng. För att ta så liten plats som möjligt hade han dragit upp benen och det ryckte oroligt i hans öron. Min satt på golvet med benen i kors. vid dörren som ledde till Moraines rum, medan Acy Den själv vankade fram och tillbaka över golvet försjunken i tankar. Mörka tankar såg det ut som. Hon kunde bara gå 3 steg innan hon fick vända, men hon gjorde bruk av varje tum. Hennes lugna min motsades av de hastiga stegen.
Jag tror att Massimo håller på att bli galen, sa Perrin. Min fnös. Skulle det göra någon skillnad?
Moraine vände sig mot honom med ett spänt drag över munnen. Hennes röst var len, allt för len.
Är Massimo det viktigaste du har att tänka på denna morgon, Perrin Ibarra? Nej. Jag vill veta när Rand gav sig av och varför. Var det någon som såg honom? Vet någon vart han har tagit vägen?
Perrin tvingade sig att möta Moraines blick med en egen lika orubblig. Det var inte lätt. Visserligen var han mycket längre och kraftigare än hon, men hon var en ACD.
Är det du som ligger bakom det här, Moraine? Var det för att du höll fast honom tills han blev så otålig att han ville ge sig av vart som helst, göra vad som helst, bara för att slippa sitta still?
Loyals öron stelnade till och han tecknade en förstulen varning åt Perrin med en av sina tjockfingrade händer.
Moraine hade lagt huvudet på sned och betraktade Perrin. Han fick anstränga sig till sitt yttersta för att inte slå ner blicken.
Det är inte jag som ligger bakom det här, sa hon. Han gav sig iväg någon gång under natten. När, hur och varför hoppas jag få veta så småningom.
Loyal drog en tyst suck av lättnad. Tyst för att komma från en ogier, det vill säga. Det lät som när man stoppar rödglödgat järn i härdvattnet.
För arga aldrig en ACD, sa han med en viskning som han uppenbarligen inte tänkt att någon skulle höra.
Bättre famna solen än för arga en ACD.
Min sträckte upp armen och räckte Perrin ett hopvikt papper.
Loyal gick för att prata med honom igår natt, efter att vi hade stoppat honom i säng, och Rand bad att få låna papper, penna och bläck. Det ryckte häftigt i Ogiens öron och en bekymrad min kom över hans ansikte. De långa ögonbrynen slokade ner mot kinderna. Jag visste inte vad han hade för planer.
Det vet vi, sa min. Det är ingen som anklagar dig, Loyal.
Moraine tittade på pappret med rynkad panna men försökte inte hindra Perrin från att läsa det. Det var skrivet med Rands handstil. Jag gör det jag gör för att det inte finns något annat val. Han jagar mig igen och den här gången tror jag att en av oss måste dö. Det finns ingen anledning att de som är nära mig också ska behöva dö. Allt för många har redan dött för min skull. Jag vill inte heller dö och ämnar inte göra det om jag kan undvika det. I drömmarna ryms lögner och död, men också sanningen. Det var alltsammans. Ingen underskrift. Perrin behövde inte undra vem det var som Rand avsåg med han. Det kunde bara vara en. För Rand. För dem alla. Baal Samon. Han lämnade det instucket under dörren där, sa Min med beslöjad röst. Han tog flöjten, en häst och några gamla kläder som tjänarierna hade hängt ut på tork. Och så lite mat. Ingenting annat, så vitt vi kunnat se. Ingen av vakterna såg honom gå och i natt skulle de ha sett en mus smyga över marken.
Och vad skulle det ha tjänat till om de sett honom, sa Moraine stillsamt. Skulle någon av dem ha stoppat först draken eller ens ha ifrågasatt hans beslut? Vissa av dem, däribland Massima, skulle skära halsen av sig om först draken sa åt dem.
Nu var det Perrins tur att studera henne.
Hade du väntat dig någonting annat? De har svurit att följa honom. Ljus, Moraine. Hade det inte varit för dig skulle han aldrig ha kallat sig draken. Vad väntar du dig av dem?
Hon svarade inte och han fortsatte med lägre röst.
Tror du på det, Moraine? Att han verkligen är draken återfödd? Eller tror du bara han är någon som du kan dra nytta av tills kraften dödar honom eller gör honom galen?
Lugn, Perrin, sa Loyal. Var inte så arg.
Jag ska bli lugn när hon svarar på mina frågor. Nå, Moraine.
Han är vad han är, sa hon skarpt.
Du sa att väven så småningom skulle tvinga honom ut på den rätta vägen. Är det vad som har hänt nu? Eller försöker han bara komma bort från dig?
Ett ögonblick trodde han att han hade gått för långt. Det gnistrade av vrede i de mörka ögonen. Men han vägrade att ge efter.
Nå?
Moraine drog ett djupt andetag.
Detta kan mycket väl vara vad väven har valt. Men jag hade inte tänkt låta honom ge sig av ensam. Trots all kraft som han besitter är han i många avseenden lika försvarslös som ett spädbarn och lika okunnig om världen. Han kan leda kraften men vet inte om den kommer när han griper efter den och har nästan lika lite kontroll över det han gör när han väl har den i sin hand. Den kontrollen måste han skaffa sig, annars kommer kraften att döda honom innan han ens blir vansinnig. Det finns så mycket kvar som han måste lära sig. Han vill börja springa innan han har lärt sig att gå.
Du klyver hår och lägger ut falska spår, Moraine, fnös Perrin.
Har det någonsin fallit dig in att han kanske vet bättre än du vad han måste göra, om han nu är vad du säger att han är?
Han är vad han är, upprepade hon orubbligt. Men jag måste hålla honom vid liv om han ska kunna göra någonting alls. Om han dör kan han inte uppfylla några profetior. Och även om han lyckas undvika både mörkvänner och skuggans yngel finns det tusen andra som vill se honom död. Det räcker med minsta antydan om vad han är. Men om det vore det enda han riskerade att råka ut för skulle jag inte vara hälften så bekymrad som jag är. Vi måste ta med de förlorade i beräkningen också.
Perrin hajade till. Och Loyal stönade i sitt hörn.
Den svarte och alla de förlorade är fjättrade i Shaul Gul, började Perrin rabbla utantill, men hon gav honom inte tid att avsluta ramsan.
Förseglingarna håller på att försvagas, Perrin. Några är redan brutna, även om det inte är allmänt känt. Och det får inte bli allmänt känt. Lögnens fader är inte fri, inte än, men förseglingarna blir allt svagare. Och vem vet vilka av de förlorade som redan har befriats från sina bojor? Lanfear, Shamel, Asmodin, Belal eller Ravin? Ishmael själv, hoppets förrädare. De var 13 stycken allt som allt. Och de fjättrades med själva förseglingarna, inte inuti fängelset där den svarte är fången. 13 av de mäktigaste Aesidéerna från sagornas ålder. Den svagaste av dem är starkare än de 10 starkaste Aesidéer som lever idag. Den okunnigaste besitter likväl den kunskap som fanns under sagornas ålder. Och allihop, varje man och varje kvinna, alla lämnade dem ljuset och gav sina själar till skuggan. Tänk om de är fria, väntar på honom där ute. Jag tänker inte låta dem få honom.
Perrin rös. Delvis av det iskalla stålet i hennes röst när hon uttalade de sista orden. Delvis av tanken på de förlorade.
Han ville inte tänka på att någon av de förlorade kunde vara lös i världen, inte ens en enda. När han var liten hade hans mor använt deras namn för att skrämma honom. Ishmael kommer och tar små pojkar som inte berättar sanningen för sina mödrar.
Lanfear väntar i natten på pojkar som inte går och lägger sig när de ska. Det hjälpte inte att han var äldre nu. Inte när han visste att de alla var verkliga. Inte när Moraine sa att de kunde vara fria. Fjättrade i Shaul Gul, viskade han. Och önskade att han fortfarande kunnat tro på det.
Bekymrat studerade han Rands brev än en gång.
Drömmar. Igår pratade han också om drömmar.
Moraine kom närmare och såg upp i hans ansikte. Drömmar?
Lan och Uno kom in i kojan, men hon tystade dem med en gest. Nu var rummet verkligen fullt, med 5 människor och en oger. Vad har du drömt de senaste nätterna, Perrin?
Han började säga att det inte var något fel på hans drömmar, men hon ignorerade hans protester.
Berätta, insisterade hon.
Vad har du drömt för något som inte liknar dina vanliga drömmar? Berätta.
Hennes blick höll honom som ett skruvstäd och tvingade honom att tala. Han tittade på de andra. Allihop iakttog de honom spänt, även min. Tvekade och berättade sedan den enda dröm som han uppfattat som ovanlig. Drömmen som hade återkommit varje natt. Drömmen om svärdet som han inte kunde nå. Han sa dock ingenting om vargen som hade dykt upp sista gången. Calendar, viskade Län när han slutat. Trots stenansiktet var det tydligt att han var skakad. Ja, sa Moraine. Men vi måste vara absolut säkra. Tala med de andra. När Län hade försvunnit ut genom dörren vände hon sig mot Ono. Hur är det med dina drömmar då? Har du också drömt om ett svärd? Kinarien trampade besvärat. Det röda ögat på lappen glodde på Moraine, men det riktiga ögat blinkade och flackade. Jag drömmer alltid om för... om svärd, Moraine ser det, sa han stelt. Jag tror jag har drömt om ett svärd de senaste nätterna. Jag kommer inte ihåg mina drömmar lika bra som först Perrin här. Moraine sa. Loyal? Mina drömmar är alltid de samma, Moraine ser det. De handlar om lundarna, om de stora träden och om städdingen. Vi ogier drömmer alltid om vår städding när vi är någon annanstans. Hesedén vände sig åter mot Perrin. Det var bara en dröm, sa han. Ingenting annat. Det betvivlar jag, sa hon. Du har beskrivit den sal som kallas Klipphjärtat, i borgen som kallas Tears Klippa. Beskrivit den som om du hade stått där själv. Och det glittrande svärdet är Calendar. Svärdet som icke är ett svärd. Svärdet som ej kan vidröras. Loyal satte sig hastigt upp och slog huvudet i taket men verkade inte lägga märke till det. Enligt drakprofetian kommer Tears Klippa inte att falla förrän draken svingar Calendar. När Tears Klippa faller blir det ett av de främsta tecknen på att draken är återfödd. Om Rand har Calendar i sin hand måste världen acceptera att han är draken. Kanske. Ordet flöt från Aesedens läppar som en isskärva på ett stilla vatten. Kanske, sa Perrin. Kanske. Jag trodde att det var det slutgiltiga tecknet. Det sista som krävs för att dina profetior ska gå i uppfyllelse. Vare sig det sista eller det första, sa Moraine. Att draken får Calendar är bara en av de saker som måste ske för att Carathons ägnerna ska uppfyllas. Liksom hans födelse på Drakberget var den första. Ännu har han kvar att krossa alla riken eller splittra världen. Inte ens de lärde som har ägnat hela livet åt att studera profetian vet hur alltiden ska tolkas. Vad innebär det att han ska dräpa sitt folk med fredens svärd och förgöra dem med lövet? Vad betyder det att han ska binda de 9 månarna i sin tjänst? Och likväl är detta saker som får lika stor plats som Calendar i Carathons ägnerna. Det finns fler. Vad finns det för sår av vanvett och hopp som han har helat? Vilka bojor har han brutit och vilka har han slagit i bojor? Andra är så dunkla att han kanske redan har infriat dem, fast jag inte vet om det. Men nej, Calendar är långt ifrån det sista. Perrin ryckte besvärat på axlarna. Han kände bara till lösryckta delar av profetian och hade varit än mer motvillig att höra resten sedan Rand hade låtit Moraine sätta det där baneret i hans händer. Nej, tidigare än så. Efter att en färd med en portalsten hade övertygat honom om att hans liv var knutet till Rands. Moraine fortsatte. Om du tror att han bara behöver sträcka ut handen så är du en dåre, Loyal, son av Arend, son av Halen. Och det är han också om han tror det. Även om han kommer levande fram till Tyr är det inte säkert att han ens kommer i närheten av klippan. Terrenierna är ingen kärlek till kraften, än mindre till en man som påstår sig vara draken. Att leda kraften är förbjudet enligt lag där. Aesir där tolereras bara nätt och jämnt så länge de inte leder kraften.
Att läsa ur drakprofetian eller ens ha ett exemplar i sin ego är nog för att man ska hamna i fängelse i Tyr. Och ingen får komma in i klippan utan storfurstens tillstånd. I klipphjärtat får ingen utom storfurstarna själva komma in. Han är inte redo för detta. Han är inte redo.
Perrin stönade tyst.
Klippan skulle inte falla förrän draken återfödd, höll Calendar i sin hand. Hur i ljusets namn är det meningen att han ska kunna komma åt det? I en borg, innan borgen faller. Det är vansinne.
Varför sitter vi bara här, utbrast Min. Om Rand är på väg till Tyr, varför följer vi inte efter honom? Han kanske blir dödad eller... Varför sitter vi här?
Moraine la handen på Mins huvud. För att jag måste vara säker, sa hon vänligt. Det är inte angenämt att vara utvald av hjulet, att vara betydelsefull eller vara nära dem som är det. De som hjulet väljer kan bara godta det som kommer.
Jag är trött på att godta vad som kommer.
Min drog ena handen över ögonen. Perrin tyckte sig ana tårar. Rand kanske dör medan vi väntar. Moraine strök mjukt Min över håret. Aes Sedens ansiktsuttryck liknade nästan medlidande. Perrin satte sig i andra änden av Lans säng. Lukten av människor hängde tung i rummet. Människor, bekymmer och rädsla. Loyal luktade av böcker och träd, men också han luktade bekymrat. Det kändes som en fälla med väggarna runt omkring och alla så nära. De brinnande flisorna stank. Hur kan min dröm visa vart Rand är på väg, frågade han. Det var ju min dröm. De som kan leda kraften, sa Moraine med låg röst. De som är särskilt starka i anden. De kan ibland tvinga på andra sina drömmar. Hon fortsatte att stryka Min över håret. Särskilt de som är mottagliga. Jag tror inte att Rand gjorde det med avsikt. Men drömmarna hos dem som vidrör urkällan kan vara kraftfulla. Hos någon med hans kraft skulle de förmodligen kunna fånga en hel by eller kanske rent av en stad. Han vet inte mycket om det han gör och än mindre om hur han ska kontrollera det.
Varför kom då inte drömmen till dig också, frågade han. Eller till Län?
Uno stod och stirrade rakt fram. Han såg ut som om han skulle vilja vara på vilken annan plats som helst hellre än detta. Och Loyals öron slokade. Perrin var för trött och för hungrig för att bry sig om ifall han tilltalade Aes Sedain med tillbörlig respekt. Och för arg insåg han.
Varför?
Moraine svarade lugnt. Aes Sedain får lära sig att skärma av sina drömmar. Jag gör det automatiskt när jag sover. Väktarna får en liknande egenskap då de binder sig till en Aes Sedain. Gaydin skulle inte kunna göra det de gör om skuggan kunde smyga sig in i deras drömmar. När vi sover är vi alla sårbara och om natten är skuggan stark.
Alltid har du någonting nytt att berätta, morrade Perrin.
Kan du inte någon gång emellanåt tala om vad vi har att vänta oss istället för att ständigt förklara när det redan har inträffat?
Uno såg ut som om han försökte komma på någon anledning att gå.
Moraine gav Perrin en ljum blick. Vill du att jag på en eftermiddag ska dela med mig hela den kunskap jag samlat under en hel livstid? Eller ens på ett år? Så här mycket säger jag dock. Var vaksam mot dina drömmar, Perrin Ibarra. Var vaksam mot dina drömmar.
Han drog undan blicken från hennes.
Det är jag, muttrade han. Det är jag. Därefter uppstod en lång tystnad som ingen tycktes vilja bryta. Min satt och stirrade på sina korslagda ben, men Moraines närvaro verkade ge henne viss tröst. Uno stod vid väggen och undvek att titta på någon. Loyal glömde sig tillräckligt för att plocka fram en bok ur rockfickan och försöka läsa i det svaga ljuset. Det var en lång väntan och för Perrin var den långt ifrån lätt. Att skuggan ska nå mig i drömmen är inte det jag är rädd för. Det är vargarna. Jag tänker inte släppa in dem. Jag gör det inte.
Lan kom tillbaka och Moraine rätade ivrigt på sig. Väktaren svarade på frågan i hennes ögon. Hälften av dem har minnen av drömmar om svärd de fyra senaste nätterna. Några kommer ihåg en plats med stora kolonner och fem säger att svärdet var av kristall eller glas. Mashema säger att han såg Rand hålla det i natt. Det förvånar mig inte, sa Moraine. Hon gned sina händer, plötsligt full av energi. Nu är jag säker. Men jag önskar fortfarande att jag visste hur han kunde ta sig härifrån utan att någon såg honom. Om han har återfunnit någon gåva från sagornas ålder. Lan tittade på Uno och den enögde mannen spratt till.
Det glömde jag förbanna mig bort. Med allt detta fördömda prat om för...
Han kastade en blick mot Moraine och harklade sig. Hon såg spänt på honom och han fortsatte.
Jag menar... Det vill säga, jag följde först drakens spår. Det finns en ny väg in i den avstängda dalen. Det där jordskalvet fick den bortre väggen att rasa. Det är fortfarande brant, men det går att ta sig upp med en häst. Jag hittade fler spår på toppen. Och därifrån finns det en lätt framkomlig väg runt berget.
Uno pustade när han var färdig.
Bra, sa Moraine. Då har han i varje fall inte återupptäckt konsten att flyga eller göra sig osynlig eller någonting annat ur legenderna. Vi måste följa efter honom utan dröjsmål. Uno, jag ska ge dig tillräckligt mycket guld för att du och de andra ska kunna ta er till Gehenna. Och du ska få namnet på en person där som ordnar så att du får mer. Folket i Gelden är misstänksamma mot främlingar, men om ni håller er för er själva borde de inte besvära er. Vänta där tills ni får besked från mig.
Men vi reser med er, protesterade han. Vi har alla svurit att följa draken återfödd. Jag begriper inte hur en så liten styrka ska kunna inta en borg som aldrig har fallit. Men med först drakens hjälp ska vi göra vad som måste göras.
Det är vi som är drakens folk nu. Perrin gav till ett glädjelöst skratt.
Tears klippa kommer aldrig att falla förrän drakens folk kommer. Har du gett oss ett nytt namn, Moraine?
Vakta din tunga, smet, morrade Lärn med en röst kall som is och hård som sten.
Moraine såg vast på dem båda två och de tystnade. Förlåt mig, Uno, sa hon. Men vi måste färdas snabbt om vi ska ha något hopp om att kunna hinna ifatt honom. Av er scenarier är det bara du som är i tillräckligt god form för att klara en hård ritt. Och vi har inte råd att vänta de dagar det skulle ta för de andra att få tillbaka sina krafter. Jag ska sända bud efter er när jag kan.
Unos min var allt annat än nöjd, men han fogade sig med en bugning.
Moraine sa att han kunde gå. Han sträckte på ryggen och gick för att berätta för de andra.
Jag följer i varje fall med vad du än säger, sa Min med bestämd röst.
Du ska fara till Tarvalon, sa Moraine.
Det ska jag då sannoliken inte. Eisedén fortsatte, lika obesvärat som om Min inte hade sagt någonting.
Den Ämmerlintronande måste få veta vad som har hänt och jag kan inte räkna med att hitta någon med brevduvor som jag kan lita på. Jag kan inte ens vara säker på att ett meddelande med brevduva skulle hamna hos den Ämmerlintronande. Det är en lång och hård färd. Jag skulle inte låta dig fara ensam om jag hade haft någon att skicka med dig. Men jag ska se till att du har pengar och brev till människor som kan hjälpa dig på vägen. Men du måste rida fort. När din häst blir utmattad får du köpa en ny, eller stjäla en om det blir nödvändigt, bara du kan rida fort.
Låt Uno bära dina meddelanden. Han är i tillräckligt god form. Det sa du själv. Jag följer efter Rand.
Uno har sina egna plikter, Min. Och tror du att en man utan vidare kan kliva fram till Vita tornets portar och begära en audiens med den Ämmerlintronande? Till och med en kung skulle få vänta i dagar om han kom oanmält. Och jag är rädd att vem som helst av scenarierna skulle få sitta där i veckor, kanske för evig tid. För att inte tala om att alla i hela Tarvalon skulle känna till en sådan tilldragelse innan solen hunnit gå ner. Det är inte många kvinnor som ansöker om personlig audiens hos den ärmelintronande, men det förekommer. Så det borde inte ge upphov till allt för mycket prat. Inte ens det faktum att en ärmelintronande har mottagit ett meddelande från mig får komma till någons kännedom. Hennes liv och våra kan komma att hänga på det. Du är den som måste fara. Min satt där och öppnade och stängde munnen, uppenbarligen sökande efter fler argument. Men Moraine hade redan fortsatt. Dessvärre får vi förmodligen se betydligt fler tecken på hans framfart än vad jag skulle önska. Men annars förlitar jag mig på din spårkonst, Lärn. Väktaren nickade. Perrin, Lyle, följer ni med mig? Från min hördes ett harmset utrop, men Moraine tog ingen notis om det. Jag kommer med, sa Lyle snabbt. Rand är min vän, och jag måste erkänna att jag inte gärna vill missa någonting. Med tanke på min bok, förstår ni. Perrin tog längre tid på sig. Rand var hans vän, vad makterna än hade gjort honom till. Dessutom var han så gott som säker på att deras framtida liv var sammanlänkade, även om han gärna hade sluppit det om det hade varit möjligt. Det måste göras, inte sant, sa han till sist. Jag följer med. Bra. Moraine gned sina händer igen. Hon såg ut som någon som just tog itu med ett arbete. Ni måste göra er i ordning omgående, allihop. Rand har flera timmars försprång. Jag vill komma en bra bit längs spåret innan middagstimmen är slagen. Trots hennes späda figur räckte hennes pondus för att fösa dem bort mot dörren, allihop utom Lärn. Lyle gick dubbelvikt tills han kommit ut genom dörröppningen. Perrin kom att tänka på en bondmora som vallade gäss. När de väl kommit ut dröjde sig Min kvar ett ögonblick. Hon vände sig till Lärn med ett överdrivet djupt leende. Och har du några meddelanden som du önskar få framförda? Till Ninev kanske?
Väktaren blinkade till, överrumplad. Vet alla om?
Han återfick jämvikten nästan omedelbart. Om det är någonting hon behöver få höra så berättar jag det själv för henne. Han stängde dörren, nästan i ansiktet på Min. Karar, muttrade Min mot dörren. För blinda för att se vad en sten skulle kunna se. Och för envisa för att man ska våga anförtro dem att tänka själva. Perrin tog ett djupt andetag. Luften i dalen innehöll fortfarande en svag lukt av död. Men det var bättre än den kvava atmosfären inne i kojan. Något bättre.
Ah, frisk luft, suckade Lyle. Röken hade börjat besvära mig en smula.
De gick ner för slänten tillsammans. Vid bäcken nere i sänkan hade kinarierna samlats runt Ono. Att döma av gesterna tog den enögde mannen igen de svordomar han missat. Hur kom det sig att ni båda blev så privilegierade, sa plötsligt Min. Hon frågade er. Så artig var hon minsann inte mot mig. Lyle skakade på huvudet.
Jag tror att hon frågade för att hon visste vad vi skulle svara, Min. Moraine verkar ha en förmåga att veta hur Perrin och jag tänker och fungerar. Men du är som en stängd bok för henne.
Min verkade bara en aning blidkad av detta. Hon tittade upp mot dem. På ena sidan gick Perrin, huvudet och axlarna längre än hon själv, och på andra sidan tonade Lyle upp sig ännu högre. Stor glädje jag har av det i så fall. Hon får mig ändå dit hon vill, lika lätt som er, små lamm. Du gjorde bra ifrån dig där ett tag, Perrin. Du grälade ju på henne som om hon sålt i en rock där alla sömmarna spruckit.
Jag gjorde väl det, sa Perrin förundrat.
Han hade inte insett att det var vad han hade gjort.
Det var inte så farligt som jag hade trott. Du hade tur, mullrade Lyle. Att förarga en HD är som att sticka huvudet i ett getingbo.
Lyle, sa Min, jag behöver prata med Perrin. Ensam. Tar du illa upp?
Åh, givetvis inte.
Han lät stegen få sin naturliga längd och var strax en god bit framför dem. De såg hur han tog fram pipan och tobakspungen ur en av sina fickor. Perrin sneglade på henne. Hon bet sig i läppen som om hon funderade på vad hon skulle säga. Ser du någonsin några bilder runt honom? Frågade han och nickade bort mot Ogien. Hon skakade på huvudet. Jag tror bara att det fungerar med människor. Men jag har sett saker runt dig som du borde känna till. Jag har ju sagt. Var nu inte en värre tjockskalle än du nödvändigtvis måste, Perrin. De dök upp alldeles nyss. Precis när du hade sagt att du skulle följa med. Innan dess fanns de inte där. De måste ha med den här resan att göra. Eller i varje fall med ditt beslut att följa med. Efter en kort stund sa han motvilligt. Vad var det du såg? En ejlman i en bur, sa hon genast. En truethern med ett svärd. En falk och en hök som satt på dina axlar. Jag tror att de var honor båda två. Och allt det andra förstås som alltid omger dig. Mörker som virvlar omkring dig och... Nog, sa han hastigt. När han var säker på att hon hade slutat kliade han sig fundersamt i huvudet. Han begrep inte något av det hon hade sagt. Har du någon aning om vad det kan betyda? De nya sakerna alltså. Nej, men de är viktiga. Det är allt som jag ser. Vändpunkter i ens liv. Eller sånt som är bestämt av ödet. Det är alltid viktigt. Hon tvekade ett ögonblick. Det var en sak till, sa hon långsamt. Om du träffar en kvinna, den vackraste kvinna du någonsin har sett, fly. Perrin blinkade. Såg du en vacker kvinna? Varför skulle jag fly från en vacker kvinna? Kan du inte bara lyda ett gott råd, sa hon irriterat. Hon sparkade till en sten och följde den med blicken när den rullade ut för slänten. Perrin ogillade att dra förhastade slutsatser. Det var en orsak till att en del trodde att han var trögtänkt. Men nu la han ihop ett antal saker som Min hade sagt de senaste dagarna och kom fram till en häpnadsväckande slutsats. Han stannade tvärt och började söka efter ord. Min, du vet att jag tycker om dig. Jag tycker om dig, men... Jag har aldrig haft någon syster, men om jag haft det så skulle jag... Jag menar, du... Han tystnade när hon lyfte ansiktet och såg på honom med höjda ögonbryn. Ett leende spelade på hennes läppar. Men Perrin, nog vet du att jag älskar dig. Hon stod där och tittade på hur han famlade efter ord och sa sedan långsamt och omsorgsfullt. Som en bror, din store träskallige drummel. Dessa arroganta karar, ni upphör aldrig att förbluffa mig. Ni tror alltid att allting kretsar runt er, att varenda kvinna måste åtrå er. Perrin kände hur det hettade i ansiktet. Jag trodde aldrig, jag... Han harklade sig. Vad var det du såg med en kvinna? Lyd bara mitt råd, sa hon och började återgå ner mot bäcken med snabba steg. Även om du glömmer allt det andra, glöm inte det, ropade hon över axeln. Han tittade efter henne med rynkade ögonbryn. För en gångs skull verkade hans tankar ordna sig snabbt och gick sedan i fatt henne med två långa kliv. Det är Rand, inte sant? Hon gav ifrån sig ett strupljud och sneglade på honom men saktade inte ned. Du kanske inte är en sån fårskalle ändå, muttrade hon. Efter en kort stund tillade hon som för sig själv. Jag är bunden till honom lika säkert som laggen till tunnan. Men jag kan inte se om han någonsin kommer att älska mig tillbaka. Och jag är inte den enda. Känner Egwene till det här? Frågade han. Rand och Egwene hade varit så gott som trolovade ända sedan de var små. De hade inte legat på knä och uttalat trolovningseden inför byns kvinnoråd. Men det var också det enda. Han visste inte hur mycket de hade glidit isär sedan dess, om alls. Hon vet om det, sa Min kort. Stor glädje vi har av det båda två. Rand själv då? Vet han om det? Och naturligtvis, sa hon bittert. Jag har förstås berättat det för honom. Rand, jag har läst bilderna som finns runt dig och det verkar som om jag måste bli förälskad i dig.
Dessutom måste jag visst dela dig med andra kvinnor också, och det är jag inte så förtjust i. Men så ligger det i varje fall till. Du är visst ett under av dumhet ändå, Perrin Ibarra. Hon drog ilsket handen över ögonen. Jag vet att jag skulle kunna hjälpa honom om jag bara finge vara hos honom. På något sätt skulle jag det. Ljus, om han dör vet jag inte hur jag ska stå ut. Perrin drog besvärat upp axlarna. Hör du min, jag ska göra vad jag kan för att hjälpa honom. Hur mycket det nu kan vara. Det lovar jag dig. Det är säkert bäst för dig att fara till Tarvalon ändå. Där kan du vara trygg. Trygg? Hon smakade på ordet som om hon undrade vad det betydde. Tror du att man är trygg i Tarvalon? Om det inte finns trygghet i Tarvalon, då finns det ingen trygghet någonstans. Hon gav till en högljudd fnysning. Och under tystnad fortsatte de ner för att ansluta sig till soldaterna som förberedde avfärden.